Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan bjuder på insikter från framträdande profiler i IT-säkerhetsbranschen. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men Peter är ute och reser, så den här veckan gästas jag istället av ett gäng kändisar. För 2 veckor sedan, då firade SSF Stöldskyddsföreningen 90 år. Och det gjordes självfallet med en stor fest. Och till den festen kom självfallet massvis av kändisar. Det var kändisar precis överallt. Och nu menar jag alltså liksom toppskiktet av kändisar. Inte liksom Fångarna på fortet deltagare från 94. Utan tunga, framträdande profiler i IT-säkerhetsbranschen. Och jag gjorde självfallet det som kan förväntas av mig. Jag gick fram till dem, störde dem mitt i diskussionerna och frågade: skulle du vilja hänga med in och podda en liten stund? Så den här veckan bjuder vi på 4 stycken korta intervjuer med personer vars röster annars inte hade hörts här i podden. Men innan vi kommer till det så måste vi följa upp en snabb sak från förra veckan och slinka in med en liten snabb nyhet också. Det vi ska börja med på uppföljningsfronten, det gäller det vi pratade om i uppföljningen förra veckan, nämligen digitala ID-kortet från BankID. Jag gjorde mig lustig över att API-et, alltså sättet som utvecklare kan integrera sina verifieringslösningar med BankIDs kontrolltjänst, skickade både personnummer och ålder till utvecklarna. Jag tyckte, ja men det går ju att räkna baklänges, så varför i hela friden behövs det? Men som tur är så har vi riktigt duktiga lyssnare, däribland Marcus Johansson som skrev en bra kommentar på YouTube. Han poängterar att, citat: i mitt jobb som utvecklare har jag jobbat med system som hanterar personnummer. Det stämmer att de första 6 siffrorna i ett personnummer nästan alltid är samma som födelsedagen. Nästan alltid. Men det går inte att utgå från det, slutcitat. Och så hänvisar han till Skatteverket där det står så här, citat: antalet födelsenummer är begränsat. Därför kan det hända att födelsenumren har tagit slut för en viss dag. Då kan du få ett personnummer där siffrorna för födelsedagen är en dag som är nära din riktiga födelsedag, slutcitat. Så ja, det finns en riktigt bra poäng med det. Och tack till Marcus och alla er andra som har poängterat detta. Där lärde jag mig någonting nytt. Någonting som jag också har lärt mig, det är de svar som jag har fått från BankID på de 2 punkterna som jag lovade att återkomma med. BankIDs pressavdelning låter hälsa att det stämmer att när ett företag bygger sin egen integration med deras tjänst, då följer inte fotot med vid legitimeringstillfället så som det gör när någon skannar en annan persons digitala ID-kort med den officiella BankID-appen. BankID bekräftar också att om någon inte använder den officiella BankID-appen utan bygger en egen integration, då är det förenat med en kostnad. Men det går inte att säga exakt vilken den kostnaden är eftersom det varierar från kund till kund och vilken bank som de olika kunderna har. Däremot så är det ju gratis att legitimera någon med den officiella BankID-appen. Sen så har vi också en liten snabb nyhet som jag skulle vilja få med i veckans avsnitt, och det är att nu har FBI och amerikanska CISA gått ut med rekommendationen om att använda totalsträckskrypterade meddelandeappar. Alltså meddelandeappar där bara sändare och mottagare kan se vad som skrivs, sägs eller visas. Ni som lyssnar på Bli säker-podden har hört det till ede. Använd Signal. Det har ni hört några gånger tidigare. Men nu har vi då ytterligare 2 stycken tunga myndigheter som går fram och påminner om vikten av att kommunicera säkert. Och det är väldigt glädjande att höra, för nu har vi då ännu fler som förstår och poängterar vikten, alltså varför det är så viktigt för att skydda samhället överlag att vi kommunicerar på ett sätt där inte utomstående aktörer kan avlyssna oss. Så 2 tummar upp till både FBI och CISA. Precis som vi gav 2 tummar upp till Nationell cybersäkerhetscenter, som numera är en del av FRA, som gick ut med samma påminnelse nu här om veckan. Och ja, jag är ju övertygad om att det finns ingen som lyssnar på Bli säker-podden som behöver få den påminnelsen. Men vi har ju vissa politiker som tycker att det låter som en god idé att underminera cybersäkerheten och ta bort möjligheten att kunna kommunicera totalsträckskrypterat utan risk för avlyssning. Jag hoppas att de funderar på varför de här tunga myndigheterna uppmanar folket att kommunicera på ett säkert sätt. Till exempel genom att använda Signal eller för den sakens skull Matrix.org som vi har rekommenderat flera gånger tidigare också. Då har vi ofta pratat om appen Element och det har vi gjort för att det är ett bra alternativ till Teams, det är ett bra alternativ till Discord. Och jag vill bara väldigt snabbt här nu också innan vi går vidare poängtera att om ni har sett någon nyhet från Europol den här veckan om att Europol har slagit ut en kriminell meddelandeapp som kallades Matrix, så har det alltså ingenting med Matrix.org att göra som vi har rekommenderat. Det är bara ett olyckligt sammanträffande att de har liknande namn. Matrix.org som vi har rekommenderat är inte något, någon kriminell verksamhet. Försäkringskassan använder ju Matrix.org. Så det är inte Försäkringskassan som Europol har slagit till mot. Rekommendationen av Matrix.org, den kvarstår därför självfallet. Men om ni vill se vad Europol gjorde mot den här kriminella copycat-appen som kopierade namnet åtminstone, så kan ni besöka länken som vi lägger här i veckans show notes, för där har Europol haft lite roligt och dragit lite inspiration från en kultklassiker som delar namn med den här meddelandeappen. Men med det sagt ska vi hoppa in på veckans huvudämne och bjuda på 4 stycken snabba intervjuer, och vi börjar med en intervju med chefen för komplexa cyberbrott som berättar mer om det här med ransomware, utpressningstrojaner, vad som egentligen hände efter tillslaget mot Lockbit som beskrevs av polisen som världens största ransomware-tjänst, och sist men inte minst varför det är så viktigt att anmäla om organisationen faller offer för en utpressningsattack. Då välkomnar vi Björn Eriksson, chef för en komplexa cyberbrott till och med, på Nationellt IT-brottscentrum. Vad är komplexa cyberbrott?
Komplexa cyberbrott, det är, vi definierar väl egentligen det utifrån brottskoder, att vi jobbar med ransomware-brottsligheten, vi jobbar med överbelastattackerna och sen en brottskod som heter övrigt dataintrång, som exempelvis innefattar ett intrång i en miljö där man går in och stjäl stora mängder information till exempel. Mm. Så det är ett ganska brett spektra, men mer på de mer avancerade intrången.
Ja. Och då var du med i en av de sakerna som vi har rapporterat om tidigare här i podden, nämligen Operation Kronos och den lyckade tillslaget mot Lockbit-utpressarna, eller hur?
Ja, men precis. Det var min grupp som utredde det för svensk räkning tillsammans med ett antal personer ute i landet vid de regionala IT-brottscentrumen. Men det byggde ju på anmälningar från svenska verksamheter som blev drabbade av Lockbit-tjänsten. Och där vi hämtade in bevisning från respektive ärende. Vi samordnade ärendena nationellt och la pusslet av den bevisning som vi hade samlat in. Och sen gick vi in i den internationella operationen då, Operation Kronos, och tillsammans med Europol och ett antal andra länder så la vi pusslet i den internationella kontexten. Varje land fick sina egna ansvarsområden. Man jobbade med spårning av kryptovaluta, man jobbade med OSINT, man jobbade med den bevisning man hade samlat in för att förstärka den, om man säger så. Och utifrån det så lyckades man kartlägga, man lyckades komma åt infrastruktur, personer bakom Lockbit-grupperingen och de så kallade affiliates som har hyrt in sig på infrastrukturen och den plattform som de erbjuder. Och lyckades så även komma åt rätt mycket brottsvinster, vilket var väldigt lyckat, en lyckad insats helt enkelt, som vi ser har påverkat ransomware-brottsligheten ganska starkt ändå.
Ja. Vi ska återkomma till det alldeles strax, men om jag kollar på Darknet idag, då verkar det ju som att Lockbit har kommit tillbaka en gång till. Är det nya grupperingar som återanvänder namnet, eller är det kvar av spillrorna som fortfarande driver någonting?
Ja, men vad vi har sett så fortsätter det komma viss del attacker, eller att de la ut på sin leak-site även efter nedtagningarna. Till viss del kunde vi se att det var andra grupperingars attacker som man la upp på deras egen leak-site. Man såg att det var gamla attacker som man la upp som nya på sin leak-site. För man vill ju behålla varumärket och tilltron för Lockbit som gruppering. Ja. Sen fanns det även ute på nätet en variant av Lockbits kod, om man säger så, eller plattform som låg ute, som man kunde använda, som såg ut som Lockbit men inte var huvudkoden, om man säger så.
Ja.
Så till viss del så vi har inte sett attacker från huvudgrupperingen än.
Okay.
Sen är det ju, vi har ju inte kommit åt alla från huvudgruppering, så självklart så ser vi att de kommer att fortsätta i viss form, men kanske under annat namn, vad vi ser.
Ja. Kan du berätta hur många svenska företag det var som anmälde att de hade fallit offer för Lockbits attacker?
Ja, det var mellan 20 och 25. Jag kan inte säga exakt antalet, men någonstans däremellan.
Ja. Och av de här 20-25 så misstänker jag att det inte var alla som fick pengar tillbaka, men var det någon som kunde få pengar tillbaka på grund, eller få någon typ av ersättning på grund av de pengar som ni lyckades konfiskera?
Än så länge har ingen fått tillbaka pengar, utan det är de pengarna som, vad jag vet utifrån internationella, så är de frysta fortfarande. Utan det är pengar som, det finns både frysta pengar, det finns sanktionerade pengar, det finns flera olika, men jag ser inte att det är ingen som har fått tillbaka pengar än, det är det inte.
Nej. Men ett av de stora problemen som våra företag har som drabbas av såna här utpressningsattacker, oavsett om det får långtgående konsekvenser eller inte, det är att när de anmäler de här utpressningsattackerna så får de kort därefter reda på att utläggningen har lagts ner, utredningen har lagts ner. Vad är poängen med att anmäla då?
Vi vet att det är ett problem. När man kontaktar 114-14, som är det normala sättet och det sättet som man ska anmäla, så har vi en dialog med de som tar emot anmälningen att alla ärenden ska gå vidare till oss. Så det är en kontinuerlig dialog. Ibland så ser man tyvärr att man inte har någon möjlighet att utreda det vidare, och då läggs det ner för tidigt. Ofta så tar vi upp de ärendena igen efter. Vi tittar kontinuerligt. Varje vecka går vi in och tittar. Vad är det för ärenden som har lagts ner som vi bör kunna utreda ändå. Så ibland blir det fel, och det kan vi bara be om ursäkt om, men vi ser över kontinuerligt. Har det lagts ner ett ärende som inte bör läggas ner, då återupptar vi det. Så ett nedlagt ärende betyder inte att det inte kommer utredas, men då tar vi kontakt med vederbörande igen och säger att ärendet har återupptagits av oss och vi jobbar vidare med det.
Jag hade ju förmånen att få lyssna på en föreläsning med dig i förrgår. Fantastiskt bra föreläsning för övrigt. Och då nämnde du att det fanns ett gott skäl till att alltid anmäla om man faller offer för en sån här utpressningsattack.
Ja, men precis. Det är ju inte så att bara för att anmälan läggs ner i Sverige betyder inte det att den bevisning vi har samlat in har varit förgäves. Utan som jag beskrev i Lockbit-ärendet tidigare, så är det så att när vi samlar in bevisningen så finns förövarna i normalskedet. Nästan alltid i våra ärenden så finns förövarna utomlands och attackerar svenska verksamheter. Så då tar ju vi med oss den bevisningen från de svenska ärendena in i det internationella samarbetet. Och det är där vi kan lagföra, det är där vi kan hitta infrastruktur och det är där vi kan återta brottsvinster. Så det finns en vinst med att anmäla. Trots att den svenska anmälan läggs ner så är bevisningen väldigt viktig i den internationella kontexten för att komma åt förövarna där.
Jag förstår. Så uppmaningen blir anmäl alltid? Eller
anmäl alltid, skulle jag säga.
Perfekt. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att podda så här. Och nu ska du få gå tillbaka till minglet där ute på 90-årsfesten.
Stort tack.
Näst på tur, Lotta Mauritsson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle kolla på en god nyhet som jag såg att fladdra förbi för några veckor sedan, nämligen att bedrägeribrotten minskar.
Ja, i alla fall så ser vi ju en kraftig minskning på de brottsvinster som kommer från bedrägeribrottet telefonbedrägeri, vilket vi ser som väldigt positivt.
Ja. Har det någon koppling till extra insatser som gjorts efter SVTs avslöjande till exempel?
Det kan man väl kanske dra lite slutsatser kring. Vi vet ju inte exakt vad som har påverkat vaden. Vi kommer att göra en utvärdering. Polisen kommer att göra en utvärdering tillsammans med bankerna.
Mm.
Men Bankföreningen presenterade ju ett antal åtgärder som bankerna skulle genomföra då senast 2025.
Ja.
Och där har man ju påbörjat en hel del arbete. Och vi har väl många upptäckt att det kanske har införts lite beloppsgränser och sådär. Mm. Som påverkar hur vi kan bete oss.
Ja. Mm. Vilka är egentligen de största bedrägeriproblemen för privatpersoner idag? Vad är det som de framförallt drabbas av?
Det beror på lite hur man tänker. Mm. 2023 hade vi 235 000 anmälda bedrägeribrott. Och ungefär 40%, lite drygt 40% av dem, det bestod av kortbedrägerier utan det fysiska kortet. Alltså att någon har handlat för dina kortuppgifter på nätet. Men det är de som är störst i antal. Men de som kallas för bedrägerier genom social manipulation, telefonbedrägerier, romansbedrägerier, investeringsbedrägerier och så vidare.
Mm.
Det är där bedragarna kommer över de högsta brottsvinsterna.
Ja.
Alltså de kommer över mest pengar.
Mm. Jag tycker det är intressant att vi fortfarande har sådana problem med card not present, vad heter det på svenska?
Kortbedrägerier utan det fysiska kortet.
Precis. Mm. Hur kommer det sig att vi fortfarande har det problemet? För jag menar, när jag ska handla på nätet, det är alltid 3D Secure att jag ska verifiera mig med BankID. Mm. Hur kommer det sig att det fortfarande kan ske så mycket bedrägerier utan att, eller med egentligen bara kortnumret?
Ja, men om du har fått den här 3D, att du ska verifiera den extra gång, till exempel med BankID, då har du handlat inom Europa.
Mm.
För inom Europa finns en reglering som säger att då måste man verifiera sig en extra gång. Men utanför Europa så behöver man inte det. Så där har ju, först så gick ju de här ner ganska mycket under flera år, men nu har ju bedragarna hittat vägar på och komma runt de här reglerna och hitta ställen där man kan använda dem.
Så egentligen måste resten av världen komma i kapp Europa för att vi ska få bukt med det här problemet?
Ja, eller så måste vi bli bättre på att lära oss var vi ska handla någonstans.
Ja, okej. Okay. Det är också såklart. Men finns det några tendenser till att resten av världen kommer börja med säkrare kortbetalningar? För jag menar, jag var i USA för något år sedan och då höll de ju fortfarande på med swipa, magnetremsa, någonting som känns...
Jag menar, att vi har kvar magnetremsan på våra kort, det är bara för USAs räkning. Ja. Det är bara för att de inte vill ta bort den.
Mm. Mm. Men det, på senaste kortet som jag har, där har de åtminstone tagit bort upphöjningarna som var
bra,
från
bra.
Den där konstiga maskinen var det ju knappt. Det, för att få över på manuellt papper.
Ja.
Så vi måste handla på säkrare webbplatser, säger du?
Eller jag tycker ju att man ska vara lite mer försiktig med att handla på nätet på liksom... webbutiker som kanske inte är en webbutik. Alltså är det här en webbutik eller är det bara någon som försöker vara en mellanhand åt dig?
Ja.
Och var kommer de här varorna skickas från?
Mm.
Vi har ju många hört talas om märkliga webbutiker som där varorna kanske skickas någonstans bort ifrån långt bort i Asien. Liksom.
Ja.
Mm. Och det tar 4 veckor att få hit varorna.
Om du skulle ge Sveriges konsumenter en riktigt bra rekommendation, den viktigaste saken som de ska tänka på för att inte falla offer för bedrägerier, vad är det i så fall?
Mitt allra, allra bästa tips, det är att inte stressa någonstans. Låt dig inte stressas av någonting. Låt dig inte stressas av ett extremt bra erbjudande, utan fundera på, är det här rimligt? Kommer jag få de här varorna? Om någon kontaktar dig och säger att någonting hemskt har hänt, stressa inte då heller, utan backa och fundera på hur skulle den här aktören ta kontakt med mig om någonting hade hänt och vad behöver jag medverka till.
Ja.
Så det tror jag är det bästa tipset vi kan ha. Ta det lugnt, stressa inte och kasta inte iväg någonting bara.
Perfekt. Och du ska få fortsätta ta det lugnt och mingla där ute på Stöldskyddsföreningens 90-årsfest. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att medverka i podden.
Tack så mycket.
Och näst på tur, Kristoffer von Betzen från Freja, produktchef på Freja. Välkommen.
Yes, tack så mycket, trevligt att vara här.
För någon vecka sedan så pratade vi i Bli säker-podden om problematiken kring det här digitala ID-kortet och den visuella kontrollen som jag tror det var Systembolaget som ville sluta med den. Fast det var visserligen då med er konkurrent BankID. Men det här digitala ID-kortet, hur gångbart är det då egentligen?
Jag skulle säga att det är väldigt gångbart, därför att först måste vi ta ett steg tillbaka och fråga oss, vad är det för problem vi löser? Jo, vi löser ett problem med att fysiska ID-handlingar inte är särskilt säkra om du bara kikar på dem visuellt som sker i handen. Jag själv får tonårsdöttrar. Jag vet att i princip alla deras kompisar, inte mina döttrar givetvis, men alla deras kompisar har falsklägg. Ja. Köper snus, tobak, går in på krogar och så vidare. I princip alla. Nu ska jag inte vara för kategorisk, men jag har också varit ung. Vi vet att detta är ett problem. Ja, okay?
Kan lägga till att jag hade ett visst erkännande också i poddavsnittet som vi gjorde. Om ni vill lyssna
ser,
på det.
Du ser, ja. Ja. Så det är egentligen grundproblemet. Och då tänkte vi så här, att vi kan lösa detta genom att ha ett digitalt ID-kort. Och det kan du på ett mycket enkelt sätt kontrollera. Men kontrollerar du inte det digitala ID-kortet, ja, då mister du lite grann sin poäng. Därför att vad man inte får glömma är att när vi digitaliserar världen så kan vi ju inte fortsätta med de analoga kontrollmetoderna, eller hur? Så att det är det som är saken. Om du kontrollerar ett digitalt ID-kort så är det precis lika säkert som en e-legitimering på nätet.
Ja. Hur ska den kontrollen då göras för att vara säker?
Med Freja kan man göra det på tre olika sätt. Du kan ett, skanna det med en annan Freja-app. Nummer två, du kan skanna det med en webbläsare, kontroll.frejaid.com. Och nummer tre, du kan skriva in ett personnummer i den här webbportalen. Och då måste användaren visa sitt lägg. Freja-appen måste vara aktiv mot kontrollanten när du gör den här kontrollen. Och då ska det komma upp samma tresiffrig kod i kontrollantens skärm som i användarens skärm. Då kan du veta att det här är säkert och äkta. Och därefter kan du kolla på de här detaljerna. Och sen kan du koppla det här till en kassaskanner, eller du kan ha en kontrollmobil, eller du har en egen mobil eller en arbetsmobil i kassan. Så att det är den tekniken som behövs.
Okej, då... Ja, jag hade för mig att jag var tvungen att vara inloggad i Freja eID-appen för att kunna skanna någon annans.
Nej. Utan när du visar ditt ID-kort så måste du vara inloggad i Freja-appen. Alltså du öppnar ID-kortet med din biometri eller PIN. Så att jag kan inte ta din Freja och låtsas vara du. Så att det är det första. Men du som kontrollant, du behöver bara ha en Freja-app. Och den Freja-appen behöver inte ens vara registrerad på dig som person med ID-handling. Utan det kan vara med en e-postadress endast. Och det kan vara en företags e-postadress också.
Okay.
Du öppnar appen, klickar på scanna-knappen. Så enkelt är det.
Ja. En av de sakerna som jag blev lite orolig för när jag kollade på både Freja eIDs lösning och konkurrenten från BankID, det är att ingen av dem funkar offline. Har ni planer på att lägga till offline-stöd?
Nej, i dagsläget så har vi inte det, därför att hela den här mekanismen bygger på att vi slår mot vårt backend. Och vi skickar ut liksom en säker kanal till användaren och en säker kanal till kontrollanten. Och är det bara mellan mobilerna, då kan vi inte använda den tekniken. Och visst, det går säkert att hitta smarta sätt att göra en offline-lösning som med någon slags lokal nyckel och så vidare. Men där är vi inte, och det är inget vi riktigt i närtid ser. Däremot så kommer det krav på den här digitala plånboken från EU, att den ska fungera offline. Och då måste vi hitta ett sätt att med lokala nycklar på något sätt göra det i ett offline-läge. Vi gjorde det till exempel med covid-beviset, med den QR-koden med en inbyggd nyckel och så vidare. Men just nu så är det ett online-läge som är en förutsättning.
Jag förstår. Och vad skulle du säga då, om du vill avsluta med ett litet mer kommersiellt budskap? Vad är huvudskälet till att man ska skaffa Freja eID istället för eller i kombination med BankID?
Ja, alltså för det första, är ju Freja mycket mer än bara det här fysiska ID-kortet. Det är en tilläggstjänst vi erbjuder, och den är till och med kostnadsfri för företagen, så att det är ingenting vi så att säga drar in några pengar på. Utan den stora fördelen med Freja är att det är en e-legitimation för alla svenskar och användare från 167 länder. Statligt godkänd e-legitimation för användare från 167 länder, vilket innebär, är du van vid att ha e-legitimation för svenskar i dina e-tjänster och inte vill hantera utländska användare med lösenord eller sämre säkerhetslösningar och mer komplicerade lösningar, ta då Freja, för då kan du ha e-legitimation till alla. Det är nyckeln till framgångsrik digitalisering.
Ja. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att medverka här i Bli säker-podden, och hoppas att du får en fortsatt trevlig kväll ute på 90-årsfestminglet.
Tack så hjärtligt!
Näst på tur är Jeanette Leslie Wikström, vd på säkerhetsbranschen. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag känner ju igen ditt namn från tidigare jobb du har haft, för du var på Too Secure ett tag också, eller hur?
Det stämmer.
Ja.
Jag har ju varit 26 år i branschen och jobbat som säkerhetschef i väldigt många år. Varit på Too Secure inom Nordic Level Group, Swedavia. Mm.
Och nu har du då hamnat på någonting som organiserar på sätt och vis alla företag som du tidigare varit antingen vd eller haft en annan position på. Kan du inte bara ge oss en snabb förklaring av vilka är säkerhetsbranschen?
Säkerhetsbranschen är ju en medlems- och branschorganisation för alla de företag som jobbar med säkerhet i någon form. Vi har ungefär 200 plus medlemmar, och de står tillsammans de 200 för närmare 70% av den totala säkerhetsmarknaden i Sverige.
Mm. Och det är då inte bara fokus på IT-säkerhet, utan det är allt från brand till inbrott och liknande också, eller hur?
Ja, vi brukar prata om att det är alla olika delar från analys och allt det som är det grundläggande i säkerhetsarbetet för att klargöra vilken typ av skydd man behöver ha. Mm. Det är tekniken i form av lås, larm, kamera. Det är brandskydd naturligtvis, och det är även naturligtvis bevakning och larmcentraler till exempel. Plus när det går fel, all den resurs och stöd som behövs för att kunna reda ut vad som har blivit tokigt.
Ja, en kostnad som jag för övrigt tror att väldigt många glömmer bort när de sätter budgeten för hur mycket de vill investera i säkerhetsprodukter. Framförallt på IT-säkerhetssidan, för att kostnaderna att drabbas av till exempel ett cyberintrång, de kan ju bli astronomiska för att återställa allting. Och då tänker jag inte ens på det tappade förtroendet som det kan orsaka.
Nej, och där är ju det systematiska säkerhetsarbetet det bästa sättet att arbeta på egentligen, med att göra sin riskanalys och belysa de risker och hot som finns och faktiskt kanske också sätta en peng på vad det innebär att drabbas. Mm. Då kan det bli oerhört mycket enklare att få igenom olika typer av investeringar, oavsett om det är på fysisk skydd eller på IT-säkerhet, för att skydda sin information och sina system som man arbetar i.
Ja. Det här är en fråga som jag inte hade tänkt ställa dig, men eftersom du tar upp det, om vi pratar om ett medelstort svenskt företag, hur i hela friden ska de ens komma till den punkten där de tar tag i det? För att det du säger, jag stämmer ju in till fullo, men jag vet också att det är väldigt många som bara tänker, ja, okej, det där tar vi en annan gång. Hur ska vi få svenska företag, framförallt små och medelstora, att börja satsa på cybersäkerhetsfrågor och de andra säkerhetsfrågorna också såklart, men framförallt cybersäkerhet tänker jag på, för att brandskydd, det är mer uppenbart att det behövs. Hur får vi små och medelstora företag att ta IT-säkerhetsfrågorna på allvar?
Jag tror att man behöver tänka på kontinuitet. Man behöver tänka på att man vill kunna bedriva sin verksamhet över tid. Och den verksamhet man bedriver har man en massa olika typer av stödsystem för. Och vissa är väldigt kritiska, andra är lite mindre kritiska kanske. Men det man behöver göra är att se över vad är det vi har i våran verksamhet som är skyddsvärd. Mm. Och det tror jag att de flesta kan relatera till. Och förstår man det, att vi behöver skydda det som är skyddsvärt i våran verksamhet, då förstår man ganska snabbt att det vi hanterar dagligdags är väldigt ofta information i olika typer av system, och de behöver ha ett skydd. På samma sätt som vi sätter ett lås på våran dörr i våran verksamhet, så behöver vi också sätta ett litet lås på våra IT-system som vi använder.
Ja. Idag så är vi ju här och firar 90 år med Stöldskyddsföreningen. Säkerhetsbranschen har funnits i över 50 år och du har varit verksam i branschen i över 2 decennier. När du började i branschen, jag misstänker att IT-säkerhetsfrågorna, de var inte på dagordningen på samma sätt som de är idag. När blev de en naturlig del i dagordningen, om du tänker tillbaka?
Jag tror att jag kanske inte alltid är jätterepresentativ för det, eftersom jag arbetade i en verksamhet som var väldigt beroende av systemstöd, ja, med att ha koll på hur många gäster man hade. Och sen har jag jobbat inom flygverksamhet där man i allra högsta grad jobbar med det här. Men jag tror att kanske att man skulle kunna tänka så här, att för 10-15 år sedan när den här typen av hot började komma upp med att man fick intrång i olika typer av miljöer och ofta via kanske en tredjeparts leverantör, där man såg att hela den här leveranskedjan av aktörer som samverkade för att leverera en tjänst, där kunde en länk i den här kedjan blir sårbarheten som drabbade mig som företag kanske.
Ja.
Och det var nog där jag tror att många fick upp ögonen för att det handlar inte bara om den egna miljön och det egna skyddet som du sätter upp, utan du måste även ha koll på dina samarbetspartners i det här och övriga leverantörer i den här kedjan.
Mm. Gör säkerhetsbranschen någonting specifikt för att hjälpa medlemsorganisationerna att stärka cybersäkerheten?
Ja, det vi gör är ju att jobba framförallt med att få upp kunskapen och belysa att det här är ett viktigt område att jobba med.
Mm.
Och vi lever i ett otroligt digitaliserat samhälle idag, vilket gör att vi är beroende av mycket teknik och tekniska lösningar och systemstöd för det mesta av det vi gör. Och jag tror att vi som branschorganisation kan belysa det här på lite olika sätt för att få alla att börja fundera på att ja, men hur behöver vi att tänka kring det här? Jag tror att många som är kanske producenter eller leverantörer, installatörer, de har det här i sin vardag hela tiden. De vet att de har en produkt som de ska installera i en fullskalig lösning för en kund. Och de förstår att det här ska in på ett nätverk, det här ska kopplas ihop, det ska fungera, det ska vara användarvänligt. Och framförallt så ska det vara tryggt. Och det måste det vara hela vägen.
Ja. En sak som jag har funderat över om, alltså de som har din roll i motsvarande branschorganisationer, är det väldigt tacksamt att få prata med bransch, alltså med säkerhetsföretag om säkerhetsfrågor, eller upplever du ofta att det är skomakarens barn, att säkerhetsföretagen själva faktiskt inte är de som ligger längst fram när det kommer till de här sakerna?
Nej, jag tror faktiskt att de flesta bolagen ligger väldigt långt fram.
Mm.
Och det är också väldigt mycket styrt av kunder och kundernas behov. Och att vi har en ganska stor förändring i vårt omvärldsläge och i vår uppfattning och kunskap om hoten som finns. Jag tror inte att det har undgått någon att cyberhot är någonting som man bör ta på allvar.
Mm.
Och jag pratade bara för någon dag sedan i en panel kring kompetenser i styrelse och ledning kring den här frågan, där man verkligen har förstått att man behöver ta det på allvar.
Ja.
Och det är affärskritiskt att förstå cybersäkerhet och att skydda sin IT-baserade del av verksamheten, oavsett om man är vilken verksamhet som helst eller om man levererar olika typer av IT-baserade lösningar till sina kunder, så behöver man ha högt fokus på säkerhet.
Jag tyckte det var väldigt kloka ord som är lämpliga att avrunda den här intervjun. Stort tack för att du tog dig tid att medverka och hoppas att du får en fortsatt trevlig kväll ute på 90-årsminglet.
Tack så mycket, Kalemi.
Och det, mina damer och herrar, var veckans avsnitt av Bli säker-podden. Hoppas att ni tyckte att det här var 4 stycken riktigt intressanta intervjuer och att ni därför passar på att prenumerera på podden. För nästa vecka, då är vi tillbaka med ett nytt ordinarie avsnitt av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.